Hallå? Hör ni mig? Fantastiskt. Jag och mikrofonen är inte riktigt kompisar. Men det är kul att få vara här ändå. Jag tänkte bara börja med att be. Det blir bäst så. Tack Jesus för din ofattbara kärlek till oss. Tack för att vi varje söndag förmiddag får fira att du är så stor och för att vi älskar dig så mycket tillbaka och bara få lära oss mer om ditt ord och tillsammans få komma närmare dig. Jag ber att någonting av det som jag får säga och dela av ditt ord och vittnesbörd ska få landa i människors hjärtan idag. Och ifall det är någonting som ska glömmas bort så skyll bort det på en gång. Tack för att vi får det här tillsammans. Amen. Jag heter Elin, om det är någon som inte har sett mig förut. Och jag är lite förkyld och lite febrig och lite allmänt hängig. Och det kommer märkas. Men precis, det kommer märkas. Men vi kör ändå. Dagens bibelord vet jag inte om vi har på väggen, men jag tänkte läsa det i alla fall. Från Matteus 25. Ja, jag börjar läsa. Matteus 25 och verserna 31-46. När människosonen kommer i sin härlighet och alla ägnar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade, och ta emot det rike som står berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig? När såg vi dig naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Då ska kungen svara dem: jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina bröder, mina minsta bröder, det har ni också gjort för mig. Jag kan stanna där. Jag har fått ett tips att när man samlas och firar gudstjänst så ska man använda sig av, heter det akronym, när man har tre bokstäver som betyder någonting. Ordet fot. Man ska fira, man ska dela ordet och man ska tillämpa. Så jag tänkte att vi håller oss till det, de tre punkterna. Är det någon som har hört talas om Abraham Maslow? Ingen. Två. Maslows behovspyramid. Ja, några fler. Den har jag i alla fall en bild på. Så ni kan se. Fint, fint. Abraham Maslow var en, ja, vad ska vi kalla honom för? En, inte psykolog, men han höll på mycket med psykologi. Han kommer från USA. Och han har jobbat mycket med människors beteende och behov och vad som driver oss. Och den här behovspyramiden som han har skapat används ganska flitigt. Både som grundutbildning när man gör militärtjänst och när man läser till sjuksköterska och när man går diverse utbildningar på universitetet så får man se den här. För den är ganska bra. Den går ut på att, nu är jag lite fritt översatt kanske, men det är, först så behöver man tillgodose sina kroppsliga fysiologiska behov. Sen behöver man trygghet. Man behöver ha kärlek och gemenskap, uppskattning och självförverkligande kommer högst upp. Så man liksom bygger nerifrån upp på den här pyramiden. Och kroppsliga behov är ju basics, liksom sova, äta, dricka, gå på toa. Det är sånt man behöver göra för att existera som människa, för att leva. Och sen så kan man säga att då kommer trygghet. Om man överlever för dagen, då behöver man bygga lite på trygghet. Man behöver ha ett hem, tak över huvudet. Man behöver hälsa för att må bra. Man behöver få vara frisk. Man behöver ett jobb och en inkomst. Och man kanske behöver känna att jag känner mig trygg i det här samhället som jag bor i. Jag blir tagen på allvar och få en trygghet. Och sen när man kan... Maslow säger att man till viss del måste uppfylla varje punkt för att kunna gå vidare. Det kan man tycka vad man vill om. Men om man nu har mat och ett hem och man har någorlunda god hälsa och kärlek och gemenskap. Man behöver träffa andra människor. Man har sociala behov. Man behöver vänner och man behöver ha familj. Kanske inte just biologisk familj, men familj som nära människor som delar livet. Och sociala behov är ju också det som vi ska prata om nu på våra predikningar lite grann framöver, om jag har förstått det rätt. Att möta människors behov. Och då tycker jag att det är en ganska bra pyramid ändå. Det ligger någonting i den. Och ifall vi ska kunna nå ut till människor och möta deras sociala behov, så ligger de två andra stegen först också. För någon som är hungrig och inte har någonstans att bo och inte har trygghet i sitt liv, kanske inte känner att den vågar komma och vara en del av gemenskapen heller. Ja. Det är i alla fall Maslows behovspyramid. I bibelordet, bibeltexten som vi läste, så står det att människosonen i sin härlighet sitter med sina änglar. Och så säger han, ni mina får, ni som har mött människors behov egentligen. Ni har gett dem kläder och mat och det som står i bibelordet. Ni är min fars välsignade. Men jätterna skickar han bort. Så jag tänker ändå att Jesus på något sätt lägger grunden lite för Maslows behovspyramid också i sitt bibelord. I Matteus 25. Jag var hungrig och jag var törstig och ni gav mig att äta och dricka. När jag var, vad var jag, 20? Jag minns inte. Jag jobbade på Teen Challenge ett år i alla fall. Och då var vi ute på gatorna i Örebro varje dag och mötte missbrukare och tiggare och vanliga svensons. Men vårt första största syfte var att gå ut med bröd och te och kaffe och förse människors basic behov. Ge dem ett par vantar om de frös, ett sittunderlag och en kopp kaffe. Och en gång så fick vi vara med och ha för lite fest på McDonald's. Det var riktigt coolt. Vi tror att det var nog två missbrukarna som vi träffade på, som kom och sa att vi är så hungriga. Så hade vi precis fått slut på mackor. Och vi bara, nej. Ni vill ju ha mat. Vi vill ge er mat. Och så säger en kille i mitt team, men kom igen, vi drar in på McDonald's. Och vi bara, ja, vi drar in på McDonald's. Det blir bra. Och så blev det fler och fler och de hittade sina kompisar där och bara, ah, kom, det är fest på McDonald's. Så vi sitter där med en, kanske 7-8 av de här missbrukarna och bara käkar cheeseburgare i mängder. Och folk bara tittar. Och det var så häftigt. Och de var så glada och så tacksamma. Och vi bara satt och delade livet och de berättade, men jag jobbar som brandman i 50 år och min familj bor här. Och det finns så mycket historia som man inte ser. Men man möter människors behov så får man se så mycket mer. Och det var en av mina bästa middagar, tror jag. Även om jag inte är så förtjust i cheeseburgare. Jag var naken och ni gav mig kläder, står det sen. En annan dag när vi var ute när det var vinter, det var nog januari, februari, kanske ganska kallt, slaskigt, snöigt. Så hade jag, vi bad allt innan vi gick ut. Väl Gud hade något som vi skulle dela eller någon människa som låg på hans hjärta. Och så hade jag fått för mig att jag ska ta med mig, för jag hade två par vinterskor. Jag tänkte jag tar med mig det andra paret idag så får vi se vad som händer. Det kan ju alltid vara någon som behöver dem. Och så var det en av kvinnorna från Rumänien som vi brukar träffa. Maria heter hon. Som satt och hade på sig ett par fotbolltofflor. Och jag tänkte, det där ser inte skönt ut. Det hade jag inte velat ta. Så vi pratade lite med henne och hon såg att vi hade med oss ett par vinterskor i den här korgen som vi brukar ha mackor i. Men hon var ändå inte jätteintresserad av de där skorna i korgen. Men vi pratade lite och kom fram till att hon hade storlek 38, precis som jag. Ja. Och så tittade hon på mina vinterskor som jag hade på mig. Ett par skinnskor som hade kostat mig 1 000 kronor att köpa. Och jag köper inte skor för 1 000 kronor. Jag hade fått dem. Men det var i alla fall kanske det dyraste jag ägde just då. Och så pekade hon på mina skor. Och jag tänkte, ja. Varför inte? Varför? Jag kan ju inte, ja visst. Och så bytte vi skor. Och jag tog på mig mina gamla vinterskor och hon fick de nya skinnskorna. Och så gick jag därifrån och var lite bitter över det här. Jag tänkte att, ja. De var ganska fina de där skorna och jag var säkert bitter i en vecka över den här händelsen. Tills jag läste ett bibelord där det står att Gud välsignar en glad givare. Och insåg att det här är ingenting värt om jag inte får vara glad över att hon fick ett par skor som hon behövde och jag klarade mig bra ändå. Och det var en bra insikt i efterhand. Så nu är jag ganska glad att hon fick de här skinnskorna. Och jag har fortfarande kvar mina gamla vinterskor 4 år senare. Och jag klarar mig fint. Sen står det, jag var främling och ni tog emot mig. Och det känns ganska aktuellt idag också. För det är lite svårt att möta det behovet. Att främlingar och flyktingar ska känna sig välkomna och inkluderade. Det tycker vi är ganska svårt. Jag tycker det är ganska svårt. 2015 när det kom som mest flyktingar, nu senast, så jobbade min mamma med ett flyktingboende. Hon startade ett flyktingboende helt enkelt i en kyrka hemma på Öckerö där jag kommer ifrån. Och så träffade hon en kille som heter Abbas. Som fantastisk kille verkligen. 27 år tror jag han var när han kom. Om jag inte minns fel, men ungefär. Och så oerhört driftig. Pratar 4 olika språk. Hade jobbat med en amerikansk organisation i Kabul som ser till att Hazara-barn får gå i skola. Och därför är talibanen efter honom. Så då kom han till Sverige till fots, som så många andra. Och så ringde min mamma till mig efter en vecka när de hade varit där och sa, Elin, tror du att jag ska ha en sån här kille hemma hos mig? För hon har ganska tajt med ekonomi. Hon är väldigt kärleksfull, men ekonomiskt så flyter hon sig på Gud helt enkelt. Men jag sa ändå att jo, det tror jag du ska. För jag tror att du är rätt person att göra det, att vara föredöme. Jag vet inte om det är någon som har varit på Öckerö eller Hönö för den delen. Men de är lite inskränkta där borta. De är inte så... Ja, jag vet inte om man får säga så. Men de tycker bäst om sina egna. Och så har det alltid varit. För att det är aldrig någon som har kommit hit ut riktigt förutom turister, sommargäster och konferensare. Men nu har de blivit mycket bättre sen de här flyktingarna kom. Men då tyckte jag nog ändå att min mamma skulle göra det här. Och hon hade nog känt också att Gud sa att det var tid för det. Och då är det inte så mycket att säga emot egentligen. Så hon tog hem den här Abbas. Och var nog ganska orolig för ekonomin ändå. Men vi bad för det, såklart. Och hon bad för det. Hon ber. Och det är människor som ber, alltså. Så sjukt underskattat. Hon får absolut ihop till hyran varje månad. Och den här Abbas då, som är allmänt driftig, lärde sig svenska på mindre än ett år. Blev anställd av kommunen som ansvarig för alla flyktingbarn, ungdomar, ensamkommande som kommer till kommunen. Så det är liksom kommunchefen, skolchefen, Abbas. Och så går du. Så han tjänar ju 3 gånger mer än vad min mamma gör. Så det är han som betalar min mammas hyra. Det är Abbas som ser till att det finns mat hemma. Och det är han som är en så stor välsignelse för vår familj. Men han behövde trygghet, som i den här pyramiden som var här. Han behövde mat och trygghet. Och sen kan man börja tillgodose sig resten av behoven. Och vi tänker att nej, men det passar inte mig och jag har inte tid. Och ibland är det verkligen så att ibland är det inte jag eller du som ska göra någonting just nu. Men väldigt ofta så är det vi som är bönesvaret, som man sa förra veckan på gudstjänsten. Och ibland spelar det inte så stor roll vad vi kan och inte kan. För det spelar bara roll vad Gud kan, och han kan alltid. Och ibland bara få våga gå på det. Som min mamma gjorde i det här fallet. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag har en vän som är läkare. Hon är jätteduktig läkare till och med. Jobbar på USA för tillfället. Men i höstas så blev hon sjuk. Och ännu mer sjuk. Och så blev det värre. Och till slut fick hon åka in akut. För hon kunde inte äta och inte dricka. Och det var på väg någon alldeles felstans. Så en kväll när vi satt hemma och åt soppa med några vänner, så fick vi ett samtal om att nu måste ni verkligen be för den här, vi kan kalla henne för Emma. Ni måste verkligen be för Emma, för det, hon ligger på operationsbordet nu från en dag till en annan. Liksom. Och vi började be. Men hon klarade sig igenom den här operationen och fick vara kvar på sjukhuset ganska länge. Men efter kanske 2 dagar efter operationen, jag minns inte riktigt, så började jag känna att ja, men vi kanske ska besöka henne. Det är inte så att vi träffas så ofta, utan det är mer via jobb och sådär som man ses. Men just eftersom vi har en gemensam tro och ber tillsammans ibland, så tänkte jag ändå att jag kanske ska åka dit och hälsa på. Men man vill inte riktigt tränga sig på heller. För jag har varit patient tillräckligt mycket för att veta att man inte vill ha en massa människor som kommer dit. Den det räcker att man har någon eller några nära. Så jag vill inte riktigt tringa mig på heller. Jag tänkte, ja, hon har sin pojkvän där och så har hon vänner. Och... Men jag kan skicka ett sms i alla fall, tänkte jag. Och säga att om du vill att jag ska komma så gör jag gärna det. Kliva på dig, typ. Och inom en halvtimme så fick jag svara att ja, du får gärna komma hit. Jag behöver be med någon. Så jag åkte dit och så visade det sig att den dagen så har hennes pojkvän då kommit dit och ja, men, kort och gott sagt att det här är för jobbigt för mig, så det är nog bäst om vi gör slut. Och bara lämnat henne i sjukhussängen, och hennes familj kommer inte från Sverige, så hon hade väl legat där ensam i flera dagar. Och jag bara går hemma och mesar mig, för jag tänker, jag vill inte tränga mig på. Så vi satt och bad i flera timmar och pratade med varandra i den här sjukhussängen. Och sen skulle jag gå därifrån och då sätter hon sig upp och börjar be för mig och välsigna mig. Och återigen, som så många andra gånger när man bara blir så här motbevisad, att bara, du blir välsignad av det här. Det är Gud som vet bäst och inte du. Och bara få tillbaka din nyllet varje gång. Och det är nyttigt. Och det. Hon är ganska frisk nu, den här kompisen för övrigt. Hon är tillbaka och jobbar. Så det är så häftigt vad Gud gör hela tiden. När man möter människors behov. Det sista som står i bibelordet här är att jag satt i fängelse och ni kom till mig. Och det har jag också fått göra en del på Kumlaanstalten. Där har vi fått vara med både jag och Jakob i en besöksgrupp som kyrkan har, som är där ja, 2 gånger i veckan, och så gudstjänster är väl basträffarna. Och det har fått betyda så mycket också. Jag började gå dit på grund av det här bibelordet faktiskt. För det står att vi ska besöka någon som sitter i fängelse. Då tänkte jag, varför inte? Och när man träffar de här killarna som är Sveriges grovaste brottslingar. Det är Kumla och Hall som är de högst säkerhetsklassade anstalterna i Sverige. Så det är ju verkligen där alla tunga brottslingar sitter. Men de är inga tunga brottslingar när man är där och fikar med dem. De är ganska mycket mjukisar egentligen. Men nypas allt får man ta det. Men det är klart att de gör massa dumma saker. Annars hade de inte varit där. Men det är inte den människan man möter. För man går dit och man visar att du är värd att mötas. Att spenderas tid med. Också tillbaka till behovstrappan igen. Man behöver träffa människor för att tillgodose sina sociala behov. Jag tror det var steg 3 i pyramiden. Och det häftigaste är gudstjänsterna på Kumlaanstalten. När det kommer killar som vill gå på gudstjänst. Och det är ganska få skulle jag vilja säga. Det kanske är svårt att uppskatta. Men det är inte jättemånga som går i kyrkan innan de kommer dit. Ett par stycken. Men på gudstjänsterna så kommer det jättemånga. Och vissa kanske bara är där för att de vill få fika efteråt. Men väldigt många kommer dit för att de tycker att det ger dem någonting. En styrka och hopp. Och jag minns en gång speciellt när vi var där, så jag hade ett vittnesbörd om ett helande, tror jag att det var. Och så ser jag hur killarna, kanske var en 12 killar framför mig, börjar gråta. De blir så berörda av Gud och vad Gud gör i andra människors liv. Så de här tuffingarna börjar gråta. Och killar på Kumlaanstalten gråter inte. De visar inte känslor, för det är svaghet för dem. Både att man visar sig svag, men alltså att man visar sig svag inför de andra intagna. Och det är farligt. Det kan vara jättefarligt. Men sen kom det fram 2 av killarna efteråt. Och sa att det var jättehäftigt det du berättade. Och vad sa de? Ja, men någonting i stil. Men nu kanske jag ska komma tillbaka på gudstjänst nästa vecka också. Jag tänkte bara testa. Och det förändrar så mycket. Jag läste något roligt citat på Facebook om att ifall ungarna får en bibel i 4:an istället, så kanske de slipper, för alla intagna får en bibel, så slipper de få den i fängelset. Men det gör så stor skillnad när de får den i fängelset också. För då har de alltid i världen att läsa den där bibeln. Ursäkta att jag slår den hela tiden. Jag är inte van vid mikrofoner. Jag tänker att ett liv med Jesus är ett liv som är fullt av vittnesbörd. Men att det är som med alla relationer, att om man inte väljer varje dag att den är värd att kämpa för, då kommer man ingenstans heller. Det går liksom inte bara ibland, för då blir det så stapplande. Man kommer inte närmare Jesus, man ser inte saker hända, för man väljer inte att vara och lägga tid på det. Och man behöver ha en längtan, tror jag, helt enkelt, efter att ta på sig villighetens skor. Och jag tänker också att om man inte har den här längtan, så får man börja med att be om att få längtan. För det är ett jättebra första steg. Man behöver inte känna att man är där. Man behöver inte känna att nu ska jag gå ut och be för människor på stan. Men man behöver hitta längtan om att få vara med Gud varje dag och tjäna honom. Och då får man helt enkelt börja med att be. Ge mig en längtan. För när man väl har en längtan, då är det ju inte jobbigt längre. Det är ingen som längtar efter någonting och tycker att det är jobbigt. Liksom. Nu är det snart julafton. Vad jobbigt. Utan man längtar ju. Snart är det här. Och man vill ju. Och så är det ju med längtan efter mer av Gud också. Den växer ju. När jag var 17 år så var jag ute och seglade. När jag gick gymnasiet. Vi var mitt ute på Medelhavet. Och så blev hela besättningen i princip matförgiftade av några revbensspjäll. Det är bara det att jag har en tarmsjukdom i grunden som gjorde att det slog ut lite extra jobbigt. Och jag blev sängliggandes i flera veckor. Och de två första veckorna den första veckan så låg jag i princip på toalettgolvet och så spydde jag och så svimmade jag. Och så vaknade jag till och så spydde jag och så svimmade jag tills det var tomt. Och sen spenderade jag resten av veckan i sängen. Och sen när jag började pinna till lite, när jag hade ätit knäckebröd och vatten i en vecka, då kom jag på att det här är ett jättebra tillfälle att spendera tid med Gud. För jag kommer bara ligga här ute på havet i 16 sekundmeter och har inte så mycket annat för mig. Så 8 timmar om dagen i nästan 2 veckor. Så låg jag bara och sjung lovsång och bad och hängde med Gud. Och det är nog de häftigaste 2 veckorna som jag har varit med om. Då hände det verkligen saker. Jag kunde be för människor i min omgivning hemma. Jag kunde be för stämningen på båten. Den kan vara ganska spänd när 44, 17, 18-åringar som inte känner varandra innan helt plötsligt ska dela livet i 3 månader. Jag kunde se så stor skillnad, för 8 timmar om dagen gör skillnad. Nu kanske man väldigt sällan har tid med 8 timmar om dagen, men att bara regelbundet ta sig tid blir så bra. Och jag märker det när jag pluggar eller jobbar, eller man har inte tid och man orkar inte, man sover hellre en timme extra på morgonen för att orka med resten. Men man får igen så mycket ifall man faktiskt tar sig den där timmen. För en timme om dagen är inte jättemycket att jobba på en så viktig relation. Men man kanske inte behöver ta en timme på en gång. Man kan jobba upp det. Så viktigt att ta tid. Viktigt att be. Och tänka att vi kan inte bara möta människors sociala behov utan möta de andra behoven först. Så jag tänker att vi ska se en film som Sara kan få ta upp här, som Elias har gjort faktiskt, som handlar om att möta människors behov och att börja med att be. Att det alltid är grunden, Gud och relationen och be, och sen händer det andra sen. Så vi ska be för Sverige genom den här filmen, och vi ska be för den här längtan om att bli använd. Och sen ska vi ha bön och lovsång resten av den här gudstjänsten. Det blir festligt.